Det är tisdagen den 3 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Igår presenterade regeringen med utbildningsminister Simona Mohansson i spetsen en hel del ny politik för skolan. Regeringen genomför de största reformerna på skolans område på 30 år och föreslår bland annat nya läroplaner med tydligare kunskapsinriktning, ett nytt betygssystem och reglerad undervisning för lärarna, förklarade man på en presskonferens. Jaha, vad ska man då tycka om det här? Vad är det som är skolans huvudsakliga problem idag och hjälper de här nya förslagen och den här nya politiken från regeringen av dessa? Eller är det några helt andra åtgärder som krävs? Och måste verkligen skolan förändras hela tiden? Det verkar ju som det är så fort det har kommit en ny regering eller en ny minister ska någonting hända. Det ska vi prata om idag och jag är glad att hälsa dagens gäster välkomna. Nämligen Linnea Lindqvist, rektor, skoldebattör, krönikör på Expressens ledarsida och författare till flera böcker om skolan. Varmt välkommen hit Linnea.
Tack.
Gustav Blix, ansvarig för grundskolefrågor på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen du också. Ja. Och så Pontus Bäckström, tidigare samhällspolitisk chef på Sveriges lärare, numera statlig utredare. Varmt välkommen du också, Pontus.
Stort tack.
Ja, det sker ju ganska mycket saker på skolans område som vanligt. Och jag tänkte vi ska börja med att gå igenom det vi fick veta igår, gårdagens nyheter. Och börja då med den lagrådsremiss som heter ett likvärdigt betygssystem. Nu ska det bli en 10-gradig betygsskala och det ska inte finnas någon skarp gräns för godkänt längre. Linnea, börjar med dig. Vad tycker du om det här förslaget för nytt betygssystem?
Nej, men jag tänker i grunden att det är bra. Det löser ju ut en hel del problem med att elever slås ut idag. För det är ju så att om du har till exempel F i svenska, engelska eller matte så har du inte gymnasiebehörighet. Så det tror jag är jättebra och det här behöver vi ses också liksom i ett paket. Det finns en annan utredning som där man har tittat på fler vägar till arbetslivet till exempel.
Mm. Okay, men
som kommer hjälpa. Nej, men jag tänker generellt att sen är jag är orolig för är så här, hur ska Skolverket kunna lösa det tekniskt? De kan inte ens fixa nationella prov som är digitala. Ja. Så att det är ju en stor farhåga. Hur ska modereringssystemet kunna komma till stånd.
Okej, du gör viss varning där. Vi går vidare till Pontus. Vad tycker du om det här nya förslaget för betyg?
Ja, men det är i grunden helt nödvändigt att genomföra det. Sen kan man ju, jag tror många kommer tycka att det här är ett ganska komplext system, men jag skulle säga så här, av alla tillbuds och tillgängliga stående betygssystem som finns så är väl det här det kanske minst dåliga, om man säger så. Ja. Vi har inte så många alternativ helt enkelt.
Gustav, slutligen, tummen upp eller tummen ner?
Tummen upp, det är väl någonting som vi har i Svenskt Näringsliv efterlyst över 10 år. Det man ska säga, tycker jag man lägger till, är ju att det här är ytterligare en i raden av reformer som rättar till en massa misstag som har gjorts under de senaste decennierna. Det vi egentligen går ganska mycket tillbaka till en ordning som vi har haft. Det har vi gjort om kärnkraften, vi gör om försvaret, vi gör det nu om läroplaner och vi gör det också om betygen. Och det tycker jag i grund och botten är bra.
Mm, okej, men ni är alla positiva, det är ju skönt med enighet där. Vad är det för problem med dagens system då som man nu råder bot på? Pontus, ska du bara kort nämna det?
Ja, men i grunden kan man säga så här att lärare sätter bra och korrekta betyg inom skolor och inom klasser i huvudsak. Problemet är att lärarna klarar inte av att ta ett ansvar för rättvisa och likvärdighet i betygssättningen mellan skolor. Det måste systemet hantera. Och här, apropå det jag sa tidigare, här skulle vissa kunna vara så här att ja, men problemet är konkurrensen och marknadsskolan eller det kommunala huvudmannaskapet si och så. Ja, men betygssystemet och betygsutredningen har aldrig haft i uppgift att göra någonting åt det eller att i grunden förändra några sätt hur systemet i övrigt fungerar. Och det är därför man måste gå på den här typen av system för att åtgärda detta.
Men
det är
hur,
det förslaget gör.
Hur åtgärdas det? Hur ser man till att skolor blir likvärdiga och rättvisa när det gäller betyg nu?
I grunden så bygger systemförslaget här på att man ska alltså kalibrera elevernas samlade meritvärden utifrån en genomsnittsnivå på skolan och då de genomsnittsresultaten man har haft på nationella proven. Så i grunden kan man säga så här att för det första, man kalibrerar alltså inte enskilda ämnesbetyg utan man kalibrerar det samlade betygsvärdet. Men enkelt uttryckt skulle man kunna säga så här att idag är ett A värt 20 poäng. Om ditt A i ett visst ämne till syvende och sist var värt 20 eller 19,9 eller 19,8, det kommer avgöras av hur betygssättningen ser ut i förhållande till genomsnittsresultaten på alla nationella prov som man gör på skolan. Mm.
Linnea, tror du också, jag tycker det här låter toppen, men tror du också att det här kommer råda bot på de problemen vi har sett med att betyg inte riktigt har varit värda samma sak på olika ställen?
Det kommer minska problemet och det kommer bli mycket svårare. Sen är det svårt att säga om det till 100% kommer lösa det, men det kommer bli mycket, mycket bättre. Sen är det ju som Pontus säger, det är i grunden ett ganska krångligt system, så att det blir en pedagogisk utmaning nu. När vi ska fortbilda våra lärare i hur det nya betygssystemet fungerar. Så det behöver vi skolledare tänka kring. Hur ska vi göra det på ett klokt sätt? Ja, jag är generellt positiv till det. Jag tror att det kommer bli mycket bättre.
Men hur ska lärarna kunna veta det? Om vi tar dig, Gustav, där. Hur kommer de veta vad en 4 är och vad en 6 är och vad en 8 är? Så att säga?
Nej, men de får ett mycket enklare uppdrag vad gäller själva betygssättningen i klassen. Det blir en 10-gradig skala med lite mer liksom sammanvägda helhetsbedömningar om vilken nivå man ligger på. Och som Pontus sa så är lärare väldigt, väldigt bra på att rangordna sina elever. De kan ganska väl avgöra i vilken ordning kunskaperna faller ut i den klass de har. Men de har väldigt svårt att jämföra de elever de faktiskt har med elever som de ju inte har. Det vill säga de som går i alla andra klassrum och skolor. Och då måste man hitta på någon modell. Innan hade vi centralprov som löste detta. Nu hittar vi tar inspiration av andra länder. Det man haft där i Storbritannien och andra länder. Det fungerar bra. Det är klart att det kommer vara krävande pedagogiskt som Linnea är på. Att man måste faktiskt kunna försvara och förklara hur systemet funkar. Sen finns det ett grundläggande problem. Det vet ju alla som går till skolan. Att det finns ju inte en elev som inte tycker att de borde få ett högre betyg än vad de har fått. Och det problemet kommer man aldrig komma runt. Och det kommer heller inte komma runt att lärare gärna vill uppmuntra. Så det finns liksom inbyggda svagheter i sådana här system. Vi kommer aldrig där med få ett perfekt betygssystem. Utan det här blir, tror jag, ett sätt att lämna en 50-årig betygsdebatt bakom oss. Så jag tycker att det är hög tid att vi gör det. Men det kräver som sagt pedagogik och lite is i magen från alla inblandade, inklusive politiker och skolledare och andra.
Men får jag bara hoppa in här? Absolut. Jag tycker att det Gustav säger här går lite hand i hand med det jag är inne på. Som jag sa, att av alla tillgängliga system så är väl det här det minst dåliga för oss just nu. Och det jag vill addera, det finns ändå en sak som är snyggt i systemet också som är viktigt att säga. Och det är att det incitament som skapas för alla aktörer, det är egentligen, skulle man kunna säga det som att det är att kalibreringen ska jobba så lite som möjligt. Det vill säga alla aktörer, lärare, elever, föräldrar, rektorer, alla vill att kalibreringen ska jobba så lite som möjligt. För då kommer ju betyget att motsvara också värdet det får i slutändan, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att det finns en incitamentstyrning här som också är snygg. Så att förhoppningsvis om ett antal år när det här är i bruk så skulle man kunna tänka sig att vi har nått en punkt där kalibreringen ändå slår igenom ganska lite. Och då ökar på det sättet också acceptansen för systemet.
Jag har ju ibland sett exempel där man lagt upp betyg från vissa skolor då där en hel klass har fått A i ämnen som inte mäts i centrala prov, exempelvis slöjd eller idrott eller något sånt där. Och det har jag tyckt sett lite konstigt ut, för det skulle ju slumpa sig väldigt konstigt att alla A-studenter var just där. Kommer vi slippa se sådana exempel i framtiden, tror ni? Vad säger Linnea?
Ja, alltså man kan ju fortfarande sätta en 10 på alla i slöjd, men det kommer ju kalibreras ner beroende på skolans snitt då. Sen har vi har ju en utmaning med de praktisk-estetiska ämnena som inte har nationella prov eller då slutprov eller vad man nu kommer ha, vad det nu blir i slutändan här, så att det kommer ju minska och det är som incitamentstrukturen förändras ju nu, så det kommer ju också göra att incitamenten att då sätta för höga betyg kommer ju att minska.
Gustav?
Ja, men jag håller med Pontus om det här med att lärare förhoppningsvis också blir bättre, men då krävs det också att de andra reformerna som också nu kommer, och det hänger verkligen ihop. Kursplanerna här kommer jag återkomma till, för de är verkligen avgörande, att vi får tydliga, kunskapsrika kursplaner med tydlig progression progression, så att lärarna får en mycket, mycket bättre vägledning idag, eller i framtiden, än vad de får idag om vad man förväntas kunna med ett visst betyg. Vi ska bort från liksom oklara betygskriterier, öppna för tolkning, och så blir det mer den här sammanvägna bedömningen. Hur mycket av det som står i kursplanen har vi själva verket klarat av med den här eleven och med den här klassen? Och det är klart att det gäller ju då inte minst i sådana här ämnen som praktiska estetiska ämnen, och där kommer nu ett jättefokus att ligga på att Skolverket verkligen gör de rigorösa kursplaner som det här systemet kommer kräva. Och där är jag mer bekymrad, ska jag säga. Om det är Nea var inne på att de inte har hittills hanterat liksom digitala nationella prov och andra saker, så har de också en lång historia av att inte heller göra kursplanarbetena riktigt så rigorösa och bra som de behöver göra. Och det hoppas jag att vi ska se att det blir bra nu. Mm.
Det här med att man ska ansöka till högskolan med ett meritvärde som räknas fram genom en kombination av betyg och nationella prov. Är det bra? Eller någon däremot? Får jag? Gustav?
Nej, jag tycker det är en logisk konsekvens av den här kalibreringen. För det innebär ju att för den enskilde eleven som kanske då hamnar i en klass som har fått lite för låga eller för höga betyg och därmed kalibreras, så är en del av ditt meritvärde som du konkurrerar med de andra, det handlar uteslutande om vad du har presterat på.
Så du kalibrerar kalibreringen lite extra?
Ja,
då?
Du kalibrerar kalibreringen, kan man säga. Och det gör också att den individuella, själv har man då möjlighet att påverka. Jag tror att det i grund och botten är bra.
Pontus eller Linnea, vad tycker ni om det här med meritvärden?
Jag tror att det blir bra. Alltså det är, som Gustav säger, det är en logisk konsekvens av det här nya systemet.
Mm, Pontus?
Ja, men det jag ville säga här, att det som är viktigt att komma ihåg är att den viktigaste informationskällan och det bästa system för att prognostisera vilken elev som skulle klara vilken utbildning, det är de lärarsatta betygen. Och det gör ju utredningen väldigt fint då i sitt förslag, att man viktar ju de lärarsatta betygen ändå högre, parat med att man hanterar då den här mellanskolkalibreringen. Så att på det sättet bygger man ju ändå på de styrkor som de lärarsatta betygen också har i termer av informationsgivning om vad elever faktiskt kan. Mm.
Passa på mina poddens lyssnare att utredare Magnus Henriksson var ju i podden för ungefär ett år sedan, tror jag det var. Så den kan man lyssna på ifall man vill gå tillbaka och lyssna på hur han tänkte. En sista fråga om betyg. Det här med att F-betyget försvinner, det såg jag en del glädje över bland en del debattörer. Tycker ni också att det är bra? Vad säger Linnea?
Ja, det är jättebra. Vi ska inte hålla på att slå ut elever. Alltså, hela problemet med F-betyget är ju att det är en stor grupp elever. I utsatta områden är 36% av eleverna som går till det individuella programmet. Det är bara inte ens hälften tar gymnasieexamen inom 4 år. Och vi behöver ju ha en plan och väg framåt för alla elever. Så att absolut, vi behöver få bort en skarp. Jag är dock rädd att 4:an i det här nya systemet blir det nya F-et. Mm. Men det kommer finnas en väg framåt, så att det är ändå bättre än det vi har.
Gustav, ingen ska bli underkänd längre, är det bra?
Jag vill säga, den här om eleverna som inte kommer in på nationella programmen. Om man frågar om eleverna, så upplever många av dem ändå att de går i gymnasieskolan. För de är i ett hus och de får undervisning i någonting som, det står gymnasieskola på vägen, men de går alltså inte på de nationella programmen. Så att vi har varit mer försiktiga här, för att vi tycker ju att i grunden är det ju så här. Vi är inte ute, ingen är ute efter att liksom stänga ut någon från utbildning. Tvärtom ska vi i Sverige ha många goda vägar fram till att lära sig mer. Men det är ett problem att inte ha kunskapskrav. Och det är det som har varit syftet med den här, att säkerställa att man har de kunskaper som krävs. Inte bara för att påbörja, utan också kunna slutföra nästa steg i utbildningskedjan. Och där är det klart att den viktigaste frågan är att vi gör krafttag för att få fler att klara grundskolan. Och då behöver vi göra mer saker i förskolan, bättre tidig läsning och så vidare och så vidare. Men i grunden så behöver vi säkerställa att man klarar av den utbildning man ska gå.
Gustav höjer ett varningsfinger här. Vad säger du, Pontus?
Ja, men jag är positiv. Alltså, och jag har tyckt detta länge, och jag har låtit mig själv vägledas av erfarenheterna från det tidigare betygssystemet innan vi införde den skarpa godkäntgränsen. Den skarpa godkäntgränsen slog hårdast mot, då var ju invandringen också en annan, men då slog den hårdast mot pojkar från arbetarhem, elever med vissa andra saker i sin bakgrund. Och det man såg var att de här eleverna hade tidigare då kommit in på ja, men till exempel yrkesutbildningar och kommit ut från dem. Och nu ser vi en helt annan resultatbild över den tid som har varit därefter där de här har missgynnats av det. Så jag har alltid trott att det här är rätt väg att gå.
Men det här gamla pratet man hörde att man ändå så här, att man ska nå upp till godkänt och gör man inte det då ska man inte flyttas upp utan man får fortsätta att man ändå når en acceptabel nivå. Var det helt feltänkt eller vad säger ni?
Ja, men, i grunden så här, vi har ju haft ett problem i svensk skola med att vi inte upptäckte elever tidigt som behöver hjälp utan de kommer på slutet. Om du tittar på när man får extra insatser så ligger de i högstadiet och framförallt mot högstadiet sista år. Och det beror på att man ska rädda upp någonting som man borde naturligtvis ha gjort mycket tidigare. Och då behöver jag bättre uppföljning genom hela kunskapskedjan. Det har vi delvis också fått. Sen, 15 år tillbaka så har vi fått nationella prov i årskurs 3. Vi har en del läsa, skriva, räkna, kontroller och annat. Problemet är att de fortfarande missar många av de elever som man ska fånga upp. Och det där behöver vi rätta till så att vi faktiskt... Vi ska inte hamna att det är så många elever som har problem på slutet. Man måste få mer hjälp i början.
Mm. Hörrni, vi går vidare från betyg för det finns ju andra nyheter här också. En annan lagrådsremiss som presenteras igår den heter Nya läroplaner för en stark kunskapsskola. Mycket uppbyggligt. Pontus, vill du börja förklara för oss, vad är det som är nytt med det här?
Oj, vad är det som är nytt med det här? Ja, nej men... Jag vet inte om du är ju i journalistsvängen här och du kanske minns om du går tillbaka 10 år kanske att det var en diskussion där jag tror det var Sveriges Radio som började och gjorde intervjuer med föräldrar som försökte hjälpa sina barn och det kunde de inte alls för det var så himla svåra saker de skulle göra tidigt i årskurserna i grundskolan. Den här diskussionen som leder fram till den här utredningen är naturligtvis vidare än så här. Men där har du en sån här nutidsreferens som ändå leder fram till det här utredningsbehovet. Det vill säga, en sak man har velat göra är att öka progressionen mellan årskurser. Det vill säga att det man kräver i kunskaper och färdigheter inte ska vara helt överdrivna och orealistiska i förhållande till elevers ålder och mognad i de tidiga årskurserna.
Ja, jag är helt med. Jag minns när jag skulle höra min 11-åriga son på industriella revolutionen. Han själv skulle reflektera över sina kunskaper om utvecklingslinjerna på en längre sikt. Det var... Jättekonstigt.
Exakt. Och på det temat, jag ska säga en sak till bara, det finns så mycket att säga, men det finns en sak till man kan säga på det temat är att man vill också öka precisionen i läroplanen. Lite grann apropå det Gustav är inne på, så att det är mycket tydligare för ja, men både lärare men också alla andra, vad är man faktiskt ska kunna. Och kopplat till det du nu också säger om din 11-åring här, att man vill också minska det man brukar kalla för överlastningen. Och det är, alltså om vi tänker så här att ja, men nu så har vi historia eller samhällskunskap och då ska vi också lära eleven att anlägga ett etiskt perspektiv, ett historiskt perspektiv, ett sex- och samlevnadsperspektiv, ett diskrimineringsperspektiv etc. etc. Det vill säga att man överlastar kunskapsområdet så att du nästan inte ser skogen för alla träd. Mm. Det är också någonting man vill liksom åtgärda här i den här reformen.
Jag tror både jag och lyssnarna förstår vad jag menar. Vi går vidare till Linnea. Det handlar alltså om att tajta till läroplanerna, göra dem tydligare och göra dem rimligare på sätt och vis, låter det som.
Precis. Nu kan jag bara säga för tydlighetens skull att jag är expert i den utredningen och sitter ju nu i gruppen också som tar fram eller jobbar med de nya kursplanerna. Nej, men så är det. Vi behöver ju göra läroplanerna mer stringent. Vi behöver ta lärarna i handen lite mer och vägleda dem i. Och framförallt så sätter ju den här inledningen på läroplanerna sätter ju fingret också på den undervisningsideologi och den kunskapssyn som vi vill ska prägla skolan och undervisningen. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att faktiskt för en gång för alla börja ta liksom utgångspunkten i hur barns hjärnor funkar i inlärning. Att det ska vara principerna för hur man sen konstruerar undervisning och vad man ska lära sig. Så att det här, jag tror att det här blir jättebra. Beroende på hur kursplanerna nu skrivs.
Mm. Just om, hur lyder ditt omdöme?
Nej, men jag håller med. Det är flera viktiga saker som sägs här. Men i grunden, sett det här i ett större perspektiv. Vi hade den här typen av kurs- och läroplaner för 50-60 år sedan. Sen har vi haft en lång resa under 70-80-talet och framförallt 90-talet tidigare till att göra någonting annat. Och sen har vi försökt bygga upp det här med kursplanen 2011 och reformer hela vägen. Jag tror att det är bra. Jag ska kort förklara varför. Svensk skola är på väg att bli bättre. Det har vi sett i ganska många år. Men vi har en av de stora utmaningarna är att vi har stora skillnader i utfall för elever med svag socioekonomisk bakgrund. Om man tittar på hur den kedjan ser ut för att minska det gapet från början så är en förskola av hög kvalitet jätteviktig. Att få lära sig läsa och då till exempel få phonics och annat som Linnea har framgångsrikt drivit med och fått med i den här utredningen är viktigt. Men sen kommer den tredje bryggan som blir den stora skillnaden. Om man inte får phonics så tappar man det man har tagit igen på förskolan. Om man sen inte efter läsningen får en väldigt stor kunskapsrikedom med stora vokabulär, stora ord, lära sig svenska språket, lära sig Hallands floder, kungar, men också djur och natur och allting. Man måste bygga vokabulär och det är det vi ser i den stora skillnaden är till exempel ordförråd. Och där sviker vi väldigt många barn idag. Och vi gör att vi tappar även de som fått med sig grundläggande läs- och skrivförmåga. För de får inte tillräckligt kunskapsrik mellanstadiet framförallt. Och det hoppas jag nu verkligen att Skolverket ska ta till sig. Och verkligen precisera mycket tydligare i alla ämnen vad man faktiskt förväntas kunna i begrepp, i ord, i fakta. För att man behöver det sen för att sen kunna göra mer komplexa saker som att vara kreativ.
Linnea, du som jobbar nära verksamheten, hur viktig är läroplanerna? Spelar de en roll för det som konkret händer i skolan?
De är jätteviktiga. Problemet med de vi har nu det är att det är väldigt mycket upp till läraren också vilka metoder och arbetssätt de ska använda. Det vi skriver fram i de inledande kapitlen här, det är också, och även i kursplanerna såklart, det är att man vill att vi ska undervisa tidig läsinlärning med phonics. Man kommer inte få välja någonting annat. Att det är tydligt att undervisningen ska vila på kognitionsvetenskaplig grund. Då är det vissa principer som man kommer leda in lärarna på. Så att det här är ju också ett sätt att inte bara specificera liksom ren fakta det eleverna faktiskt ska kunna tänka på och tänka kring. Utan även liksom vilken undervisningsmetodik vi ska använda. Och det tror jag är jättebra, för nu liksom stänger vi smörgåsbordet och faktiskt leder in lärarna på den undervisningsmetodik som vi vet enligt vetenskapen sedan 50-talet är den bästa. Så det tycker jag är den största vinsten faktiskt.
Bara en fråga, vad är phonics för någonting?
Det är att man jobbar med strukturerad avkodningsträning, alltså att man ljudar när man lär barn att läsa.
Gustav, vill du lägga till någonting?
Ja, men det här med läroplaner är kanske lite mer abstrakt. Hur de spelar in i klassrummet och sånt där. Men kursplanerna spelar roll.
Och då, vad är det för skillnad på kursplaner och läroplaner?
Ja, läroplanen är överbyggnaden om hur kunskapssynen och hur vi organiserar skolan. Kursplanen är vad varje ämne förväntas undervisa och vad man ska kunna där. Och det heter ämnesplaner i gymnasiet. Och varför är de viktiga då? Jo, de blir också de har stor påverkan på läromedel som vi också vet är viktiga. Har man ingen tydlig vägledning i vad som förväntas ingå i ämnet så kan man heller kanske inte lika väl göra välfungerande läromedel också med den tydliga progression som man ska ha. Och sen tror jag också att den är viktig för lärarutbildningen, för det är också ett sätt för en blivande samhällskunskapslärare, blivande gymnasielärare eller även i de här praktiska estetiska ämnena att faktiskt få veta vad de förväntas göra på jobbet. Det är som min arbetsbeskrivning också mycket tydligare och som jag också tror jag kan vara ett verktyg för att komma åt ett annat av våra problem, nämligen bristerna vi har i lärarutbildningen idag, där man till exempel inte alltid får lära sig det forskningen säger om barns tidiga ljud och, eller om ljudningens betydelse för läs- och skrivinlärningen eller annat. Så att det här måste hänga ihop och kursplanerna blir viktiga och vi måste verkligen ligga på Skolverket och se till att de levererar med kvalitet.
Mm. Pontus, vill du lägga till någonting innan vi lämnar läroplaner och kursplaner?
Ja, alltså, så här, man kan bara lägga till en sak. Jag är enig om att det är supertydligt att vi ska använda phonics i lågstadiet. Det är ingen snack, det finns en väldigt övervägande och tydlig evidens för detta. Men hur undervisar du bäst i hemkunskap i årskurs 8? Jag säger det här för att jag säger inte för att säga emot Linnea, men jag vill bara visa på att det är liksom, vi har inte en vetenskaplig bas som täcker all undervisning i alla årskurser i alla ämnen och alla stadier på samma sätt som vi har resultat runt phonics. Så att med det sagt så jag säger det här också lite grann ur ett lärarperspektiv i meningen att det kommer finnas ett jättestort utrymme kvar här ändå i någon mening för hur faktiskt undervisning också bedrivs därutöver. Mm. Jag tror att många i professionen kan tycka när man också hör det här att men herregud, jag vill inte fortsätta vara lärare om det ska vara på det här sättet. Men läser man det som är de förslag som är framtagna för hur man liksom vill skriva fram anvisningar för undervisningen, så märker man att det är fortfarande på också ganska generell nivå i väldigt många områden som jag tror många lärare kommer känna sig nöjda och säkra i.
Jag kan lösa ett problem där. Hemkunskap i årskurs 8 är väldigt enkelt. Låt inte barnen göra flygande Jakob, så har man löst det mesta.
Nej, men det, Lidia, jag tycker det är viktigt bara kort där. Det handlar ju om principer. Alltså, det vi skriver fram, det är också principer i kunskapssynen. Mm. Och det tänker jag kommer också vara en vägledning för lärare. Sen är det klart att lärarna i sitt görande kommer ju ha jättestor frihet fortfarande. Men man skriver ju också fram vissa viktiga principer som vi vill att skolan ska vila på, helt enkelt, all undervisning. Mm.
Hörrni, ett kort litet nedslag. Vi har haft en diskussion i podden tidigare när RFSU var här och varnade för att det här nya förslaget riskerar att underminera sex- och samlevnadsundervisningen för att den skulle tonas ner på något sätt. Har ni någon kommentar till det? Är de prognoserna rimliga? Augusta, räcker upp handen.
Nej, men vi lämnar i remissen en likartad synpunkt om entreprenörskap i skolan som ju vi tycker är viktigt.
Svenskt näringsliv för entreprenörskap.
Jo, men det vet också väldigt många föräldrar och elever där ute att det har varit väldigt uppskattat och att det också leder till jobb och bättre framtidsutsikter. Så att det är väldigt viktigt. Jag är rätt säker på att den frågan, precis som sex- och samlevnadsundervisningen och alla de andra perspektiven, ska omhändertas i kursplanerna. Och de har vi inte sett än. Så att de försvinner från det som heter läroplanens övergripande delar och förhoppningsvis kommer tillbaka på ett rimligt och bra sätt i kursplaner där det är befogat.
Pontus, är du orolig för sex- och samlevnadsundervisningens framtid?
Nej, jag vill ju addera det här att jag har ju hela tiden tyckt att RFSU i grunden har fel, för att de i grunden inte riktigt förstår hur läroplanen styr och vad som styr i skolan. Är man som RFSU rädd för att det blir för lite sex och samlevnad i undervisningen för eleverna, då ska man absolut inte placera det i läroplanens inledande kapitel. Då ska man snarare driva frågan att man vill ha det i kursplanerna. För är du i kursplanerna, ja, då relaterar det till timplan. Och vips så har du liksom ändå garanterat den infrastrukturella ramen för att det här faktiskt ska bli av på ett annat sätt. Så jag tycker RFSU hamnar lite snett i det här.
Linnea, hur resonerade ni kring?
Nej, men jag håller med. Jag förstår inte riktigt kritiken utifrån att allting som skolan gör kan inte stå i de inledande kapitlen. Det har vi gjort mer stringent. Och vi har liksom, så att de här delarna att ta sig an i kursplanen, till exempel biologi, samhällskunskap och andra ämnen. Så att det kommer inte bli mindre, men det kommer bli mycket tydligare att man ska undervisa sex och samlevnad och i vilka delar och så vidare. Så att det här blir ett förtydligande. Mm. Det kommer inte tas bort på något sätt.
Toppen. Hänvisar lyssnarna ännu en gång till en tidigare podd då RFSU var här och debatterade just den här frågan med min kollega Paulina Neuding. Det var någon gång i höstas, så det kan ni säkert leta upp ifall ni vill veta mer om det. Vi går vidare till gårdagens tredje område och då handlar det om lärare. Det ska sättas ett tak på hur mycket tid lärare ska undervisa samt ett golv för hur mycket tid de ska ha för att planera och följa upp sin undervisning. Det var sånt där en fågående person som jag trodde redan fanns, men det fanns alltså inte. Pontus, vad tror du? Är det någonting som lärarna kommer uppskatta det här?
Ja, det här är ju en av lärarnas viktigaste fråga och har varit under väldigt lång tid. Man kan väl, alltså, apropå det du som din egna kunskaper på området, så det här fanns ju förr och avskaffades ju under 90-talet och har alltjämt sedan dess varit en viktig fråga för lärarna. Rent generellt så tycker jag man ska säga man måste ha följande för ögonen. Alltså, den tid eleverna spenderar i undervisning med sina lärare, det är i grunden liksom det viktigaste som ändå händer i skolan på något sätt, och det viktigaste också för elevernas lärande i ämnena. Och i relativt det så liksom förstår man då att ja, men då är det väl också väldigt stor betydelse att lärarna haft tid och möjlighet att förbereda sig inför detta på bästa sätt. Man kan också bara säga att det som har hänt sedan 90-talet, som jag tror är viktigt att veta, det är att lärarnas undervisningstid per vecka, den har ökat. Samtidigt har elevernas undervisningstid per vecka minskat. Så att överhuvudtaget så tror jag att det vi måste ha en bra diskussion om, och det som är bra att regeringen nu gör, det är att på olika sätt måste vi öka respekten för tid i skolan. Det är den viktigaste resursen vi har.
Gustav, vad säger du om de här förslagen?
Men jag håller med Pontus om det sista, nämligen att mötet mellan lärare och elev är otroligt centralt. Men när jag arbetade som lärare i skolan så hade jag ett avtal som reglerade detta. Och det hade vi kommit överens om, min arbetsgivare och jag. Och jag tror att Svenskt Näringsliv är också en arbetsgivarorganisation. Vi är alltid väldigt bekymrade när staten kommer in och ska reglera den här typen av frågor. Som i grund och botten vi har en svensk modell för att hantera mellan parterna. Och det tycker jag vore en mycket bättre väg framåt i det här, att man istället hittar det. Och det är inte så att exakt samma lösning fungerar på alla skolor och alla klasser hela tiden. Utan här tror jag att det vore bättre att hitta en förhandlingslösning. Samtidigt som jag då förstår liksom vikten av att lärare ska kunna förbereda sig och kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Så är det självklart.
Men oavsett metoden man har kommit fram till, att man har landat ungefär där man har landat, är det bra tror du?
Jag kan inte, nu har man landat till exempel på någon nyckeltal som säger att man ska ha en timme planering på en timme undervisning. Jag kan inte svara, jag tror att det ser väldigt olika ut. Det är också väldigt olika när jag var ny lärare. Det var när jag började som lärare, som var en kollega till mig som beskrev det som att första terminen är du som en galärslav. Du bara sitter och ror. Du har hur mycket som helst att göra. Men det är klart att med 10-15 år i yrket och du har gjort ämnet, så är inte planeringen, ser inte likadan ut. Och det är också en del av jobbet. Så är det för alla yrken. Och jag tror inte att man nödvändigtvis löser det bäst genom en väldigt hård princip eller en tydlig lag.
Hur tänker du kring det här, Linnea?
Nej, men jag tycker det är superbra. Jag har krigat länge för att vi ska ha en reglering av lärarnas uppdrag. Så det är jättebra. Men sen finns det ju lite... Det finns en, den här propositionen, eller lagrådsremissen är det väl som kommer bli nu, är ju lite som en schweizerost. Man har ju... Det finns en del hål som kommer... Det kommer vara ganska lätt att komma runt det här. Vilket jag är lite... Ja, man skulle behöva tajta till den lite.
Vi ska få prata om hålen snart. Gustav, du vill lägga till någonting?
Nej, men det finns någonting som är väldigt bra i den här läroplansansatsen också. Och det är att man är ärlig med att säga att undervisning huvudsaken sker i klass. Sen ibland så behöver man ha extra undervisning och stöd och sånt där. Men det är ändå i klassens ram som skolundervisning bedrivs. Idealet vore ju självklart att alla som de forna kungar hade en egen guvernant som satt och hade 1-1 undervisning. Men det har vi som samhälle varken råd eller möjlighet att organisera. Och då är det en balans om hur man gör det här. Det är samma som det alltid kommer krav på att vi ska ha minskade klasser. Det är inte säkert att det är den bästa lösningen. Det vet vi till exempel är en väldigt dyr lösning. Och vi måste hela tiden också väga. Vad är det mest effektiva vi kan göra? Vad är det bästa vi kan göra här för att öka? Och då ser det olika ut på olika ställen. Ibland ska man vara 30 elever i klassrummet. Ibland kan man ha en föreläsning för 70. Ibland behöver man sitta en till en och jobba med ljudningen. Så att det här, vi ska inte bygga in för mycket av liksom regler som gör det svårt för skolledare och lärare att lösa de problem de har att lösa på plats i skolor och klassrum. Mm.
Men det är ju också just av den anledningen som utredningen föreslår spann för detta.
Om vi sammanfattar de här tre lagrättsremisserna, betygen och läroplanen och nya villkor för lärare, och sätter ett betyg på den här 10-gradiga skalan, vad blir det i så fall? Pontus, du börjar med betygen.
Oj, ja, nej, men högt betyg. Alltså, den nya betygsskalan säger ju att 10 ska vara utmärkt. Det finns inget Alexanderhugg som löser allt, och det finns ingen reform med stort R som löser alla problem. Så att ge en 10 i betyg kanske är lite väl högt, men det är definitivt över medel och det är på väg upp mot de högre betygen.
Då tolkar jag det som en 8.
Ja, kan vi säga.
Linnea, vad sätter du?
Jag skulle säga en 7.
Ja, en 7. Gustav, slutligen?
Ja, jag säger nog 8-9 till och med, men med en stark reservation på att det här är ju ramen. Nu ska den fyllas med ett innehåll som ju också måste då bli väldigt tydliga kursplaner, väldigt kraftiga reformer av lärarutbildningen och så vidare, så ska allt det här implementeras. Så att jag är hoppfull om att besluten är nästan så bra som man kan hoppas i det här läget, men det finns väldigt, väldigt mycket kvar att jobba med.
Okej, men då hamnar vi då på en 8 plus en 8 plus en 7 och så delar vi det med 3 som vi har lärt oss matematikundervisningen. 7,67 i snitt, helt enkelt. Vi tar det som Linnea var lite inne på då. Nu är det här det som drivs. Vad är det vi saknar i skolpolitiken som vi tycker vi skulle behöva? Linnea, vill du börja? Vad hade du mer velat se?
Vi behöver helrenovera friskolesystemet. Inte som regeringen håller på med några så här habbrovinker. Jag vill se en associationsform bara för friskolor så att alla friskolor har en och samma associationsform som är helt ny från scratch och som är helt anpassad för det som är bäst för eleverna. Jag vill att man avskaffar den fria etableringsrätten, att man inför ett gemensamt skolval och att man differentierar skolpengen och såklart förbjuder aktiebolag för alla kommer gå in i den nya associationsformen. Då skulle vi få en mycket, mycket bättre skola för våra elever.
Den nya associationsformen, blir den vinstdrivande? Får man tjäna pengar på den?
Nej, men det behöver finnas en reglering kring överskott.
Ja. Okej, det var ju friskolesystemet du var inne på. Vad säger du, Pontus? Vill du också göra stora helrenoveringar där?
Ja, absolut. Jag satt och tänkte här nu när Linnea pratade att jag fick sitta och stryka bort saker som jag själv kanske också hade tänkt att säga. Men bara för att addera någonting nytt utöver vad Linnea säger så skulle jag då ändå vilja addera regelverk och resurser och infrastruktur runt stödundervisning för elever. Här kommer det ju också förslag, men ja, vi får se om det är svårt att bedöma när det inte är gjort ännu, men här finns det stora behov. Lite grann apropå det Gustav var inne på tidigare i samtalet också, relativt alltså tidigt stöd för elever och så vidare.
Men Linnea och Pontus, ni båda var ju mot dagens system med det som kallas marknadsskolan, aktiebolagsskolor och så vidare. Det som Liberalerna ändå har försökt göra nu med att göra en helrenovering och allt så här, det räcker inte alls till, tycker ni? Eller vad säger du, Linnea?
De gör ju ingen helrenovering. Det är det är så mycket undantag så att undantagen blir ju reglerna. Om man tar offentlighetsprincipen till exempel, då kommer ju undantaget om 450 elever, det kommer gälla 70% av alla skolor, så då vart ju inget undantag. Så jag tycker att den är bra. Jag kan leva med hur offentlighetsprincipen blev. Det blir toppen. Men man behöver ju liksom, man behöver ta bort incitamentstrukturen. Det är den jag har ingenting emot friskolor. Jag har emot att vi har otroligt dålig lagstiftning på det här området. Mm. Och den behöver reformeras i grunden. Det är det som är min approach. Inte skolorna. Skolor är bra. Vi ska utbilda våra barn. Men vi kan inte ha den här lagstiftningen som ger de här effekterna som skadar hela skolsystemet.
Pontus, vad säger du? Liberalernas försök att då tämja aktiebolagsskolor och så vidare, räcker det inte till, tycker du, heller?
Det är ändå liksom ett försök och det vi ser nu är ju liksom ett resultat av en lång rad kompromisser och sådan är politik. Men det är ju ett försök att komma framåt. Det jag skulle också tycka, om jag bara adderar här utöver, så tycker jag liksom att ett grundproblem vi också har, tycker jag, runt liksom det här med vinst och hur vi fördelar resurser och så mellan olika skolor, det är ändå att samhället avsätter resurser för alla elever på något vis. Och just nu har ju vi ett skolsystem där det samexisterar väldigt stora överskott med väldigt stora underskott. Och i det här blir det ju, kan jag tycka, liksom ur samhällets perspektiv så blir det ju ett resurslöseri att vi liksom inte tar då de resurser som varit i överskott på en plats och skjuter det till de ställen där vi fortfarande har stora behov och elever inte får det stöd de behöver. Det är min väldigt enkla approach på det hela.
Gustav, jag misstänker att du inte håller med om den här starka kritiken mot dagens friskolesystem och dess vinstdrivande skolor.
Nej, det gör jag inte. Och det finns flera skäl till det. För det första så är det här vanligt förekommande i större delen av världen, men bara väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att vi hade friskolor. Det beror ju på att man fattade ideologiska beslut om att en gång i tiden slå sönder den mångfald vi hade i skolsverige, som inte var perfekt. Vi har aldrig haft ett perfekt system. Men vi har fått ett system nu som innehåller valfrihet, som många föräldrar och elever uppskattar. Jag tror också att många lärare uppskattar ha en valfrihet bland arbetsgivare. Vi ser att det systemet leder till att vi faktiskt får konkurrens. Och konkurrensen har vi sett studier på bidrar till att höja resultaten för alla elever och kanske mest för elever som inte går i de fristående skolorna utan skolorna som utsätts för konkurrensen. Samtidigt så ser vi att kunskapsresultaten ökar i Sverige och vi ser att fristående skolor generellt presterar bättre och även då efter att man har justerat för elevsammansättningen. Så att man ger sig på någonting här närmast av ideologiska skäl för att man inte gillar förekomsten. Det påminner också återigen då om till exempel kärnkraften eller försvaret. Där gjorde vi under lång tid katastrofala beslut för att vi hade problem med kärnkraften. Vi hade inte löst slutförvaret, men istället för att lösa det så ägnade vi 30 år åt att avveckla någonting som faktiskt fungerade ganska bra. Mm. Det vi behöver göra nu, såklart, är att trimma på det system vi har som inte är perfekt. Jag håller med Linnea om att vi borde ha ett bättre skolval och andra saker som gör att systemet blir bättre. Vi behöver också se till att vi har ett bra ersättningssystem. Men många av de förslag som nu ligger på bordet, framförallt om man lägger dem tillsammans, riskerar ett dråpslag, inte minst för många små skolor, men också för alla typer av skolor. I en sektor som fungerar bra, där vinsterna inte är särskilt stora jämfört med andra liknande näringar. Och där vi också har väldigt många framgångsrika företag och skolor som gör ett fantastiskt jobb.
Linnea, vill du bemöta det? Man begår misstag.
Men vad jag tänker, man brukar ofta höra att vinsterna inte är så höga, men du behöver tänka på att man gör ju kombinationer av vinstuttag, aktier, alltså att återlösen av aktier och massa sådana olika liksom, varianter. Så man kan inte bara titta på ett generellt vinstuttag och titta, det var inte så högt. Ett generellt vinstuttag säger ingenting om någonting. Du behöver titta på ett helt annat sätt. Och sen är det så att problemet är ju liksom hur följdeffekterna, konsekvenserna av friskolesystemet på hela skolsystemet för alla elever. Det är det, och vi ser också att vi har ju enorma kunskapsskillnader mellan elever med starka kontra svaga hemresurser. Och då menar jag på att då kan vi inte ha ett skolsystem som driver segregationen samtidigt som vi som jobbar i skolan, jag har jobbat i utsatta områden i 19 år, vi har uppdrag att kompensera. Och då menar jag på att då kan inte regeringen ha ett skolsystem som ökar segregationen samtidigt som vi ska kompensera för den. Deras uppdrag är att skapa ett system som minskar skolsegregationen så vi inte hela tiden måste springa upp för Mount Everest. Mm. Det är liksom deras skyldighet och de misslyckas så fatalt med det. Mm. Och det är ett hån mot alla elever att de faktiskt inte skapar ett skolsystem som är likvärdigt i sin konstruktion.
Replik, blick.
Nej, men det här, alltså, likvärdigheten är alla överens om och den är otroligt viktig. Men det är också så att likvärdigheten i svensk skola är ganska konstant. Det vi har haft är att vi har haft en kraftigt förändrad elevsammansättning. Och det är det som dels har drivit den ökade skillnaderna. Att vi har fått fler elever med utländsk bakgrund som till exempel inte pratar svenska hemma. Eller har föräldrar med lägre utbildningsnivå. Och det är klart att då ökar skillnaderna. Och det tar man då som intäkt för att friskolorna skulle vara problemet. Det är det inte alls. Vi har jätteproblem med likvärdigheten i svensk skola. Det har vi haft länge. Ett av de största problemen är att vi har problem med landsbygds- och glesbygdsskolor. Där kan vi då se att där förbättras resultaten om det har kommit in just aktiebolagsskolor som faktiskt bidrar till att höja kvaliteten. Så att det här är en stor och viktig debatt. Men jag ska faktiskt säga någonting annat. Din ursprungliga fråga som jag aldrig fick svara på, det är vad är det vi borde göra då? Mm. Och då skulle jag säga att nu är det avgörande att vi gör någonting med lärarförsörjningen och se till att lärarutbildningarna följer med och blir så bra som skulle kunna bli. För att vi ska lyckas med det måste vi göra en sak till. Och det är att bygga vårt utbildningssystem i större utsträckning på forskning och evidens. Och få det att slå igenom över tid. Och sen vara varsamma med det systemet. Men också vara varsamma med valfrihetssystemet. Som också har tjänat svensk skola och svenska elever och föräldrar ganska väl. Vi behöver komma åt boendesegregationen. Vi behöver se till att människor får en utbildning som leder till jobb. Och där behöver alla bidra och vi behöver trimma det bättre.
Utmärkt. Det var ju så att det var ju stora meningsskiljaktigheter angående just dagens friskolesystem. Jag ska bara kolla med Pontus. Hade du någonting att lägga till i den diskussionen? För det verkar ju ändå vara den som är den stora levande, kvarvarande saken vi helt enkelt inte är överens om.
Ja, men det här är vi inte överens. Och för det första så vill jag bara säga det som också Linnea är inne på, att jag är själv inte någon friskolekritiker i meningen att jag vill avskaffa friskolorna. Och dessutom så tycker jag liksom att det, i argumentationen vi får höra här, så tycker jag att man överdriver nog faktiskt resultatbilden, och det är lite selektiv läsning här i olika forskningsstudier kring resultat för elever och så vidare. Jag skulle säga att det är i princip, skulle jag säga, att vi pratar om nolleffekter eller marginaleffekter, och det går åt båda håll. Det är också viktigt att säga. Det är nolleffekt även i meningen, det som skulle vara Gustavs motståndare här, som hävdar att det var en katastrof och det var då vi drog proppen ur och det gick åt helvete med allt. Nej, så är det inte heller. Det är ett nollresultat åt båda håll på det viset.
Okay.
Men det jag vill säga också här, apropå just det här att inte vara friskolemotståndare på det sättet, och att det faktiskt går att driva friskolor och därmed också upprätthålla valfrihet utan den här typen av vinstincitament och så vidare. Det står ju att finna i att ta till exempel idéburna skolor. Skolors riksförbund, de tillstyrker en lång rad av de här förändringarna. De ser det inte som systemhotande eller hotande för deras verksamhet på samma sätt. Så det är lite fascinerande att man gör den andra slutsatsen på andra sidan, kan jag tycka.
Hörrni, vi får nog sätta sträck i den debatten. Vi vet att vi är oense och det var inte i första hand det. Men jag tyckte det var intressant ändå att lufta den, eftersom det är en stor kvarvarande diskussion. Vi ska avsluta här, och då skulle jag be er alla tre göra en liten spaning framåt. Vad ni tror väntar härnäst i... Eller förresten, en fråga jag glömde ställa. De här tre sakerna vi pratar om idag, är politikerna överens om det? Eller kommer en annan regering helt plötsligt in och börja vilja ändra på här allt igen? Vad tror du, Gustav?
Jag hoppas att de är överens. Jag tycker att det är dags att lägga betygsstriden och den här kunskaps... Det är dags att liksom gå mot det här som jag upplever som en ganska bra väg framåt. Mm. Men jag är lite orolig där. Socialdemokraterna har visserligen sagt att de nog är för, men övriga partier utanför är mer oklart. Och framför allt så är det så här att det riktiga arbetet börjar egentligen när riksdagen har fattat beslutet. Det är då som det ska tas kursplaner, det ska nästa regering göra. Det är då vi ska fatta beslut om liksom the fine print, detaljerna i allt det här. Och framför allt hålla trycket uppe på lärosäten som ska utbilda lärare och Skolverket som ska på allvar lösa sin uppgift med kursplaner och betygssystem och allting annat. Och där hoppas jag på bred enighet, men också framförallt på handlingskraft framåt.
Linnea, hur uppfattar du enigheten bland politikerna i just de här frågorna?
Nej, men jag på det stora hela tror att de är ganska eniga. Jag hoppas att det inte blir liksom, nu kommer en ny regering sen och så kommer de upp det. Det tror jag inte. Men det blir ju, det är lite problematiskt att det har dragit ut på tiden att nästa regering då ska ta kursplaner. Det kan ju bli, man får ju också komma ihåg att det finns ett enormt motstånd inom den utbildningsvetenskapliga delen och bland andra liksom mot att gå åt den här riktningen som vi gör med de nya läroplanerna och skrivningarna om kunskapssyn.
Okay.
Så att där kan jag känna lite oro. Men annars tror jag, jag tror inte att de kommer riva upp det och skapa ett nytt betygssystem igen och sådär. Det tror jag inte.
Pontus, slutligen samma fråga.
Ja, men jag har samma förhoppningar som uttrycks här, och jag är dessutom av tron att alltså den inriktning, alltså på det mest metaplan man kan vara, den inriktning skolpolitiken har och har haft sedan millennieskiftet, den kommer vi fortsätta vara i. Och om ni minns tillbaka, alltså man kan egentligen dela in svensk efterkrigstid i tre skolpolitiska eror. Den ena är när vi bygger upp grundskolan och så under 60- och 70-talet, och sen är det avregleringarna på 80- och 90-talet, och sen är det där vi är nu. Och den tiden inleds någon gång efter millennieskiftet. Och vi är fortfarande i den fasen. Och jag kan inte se att vi är på väg ur den, och jag tycker ändå att andra partier utöver då till exempel Liberalerna, som har varit en väldigt drivande kraft under den här tiden, är liksom med i den större inriktningen. Och det talar för att det ändå kommer att kunna fortsätta och landa väl då, förhoppningsvis.
Toppen, då tar jag min sista fråga då. Bara om ni vill då göra en kort spaning vad som väntar framöver inom skolpolitiken. Pontus har redan varit inne på det, ni andra, alla har varit det. Men Linnea, vill du tillägga någonting ifall du tittar framåt? Vad tror du kommer bli det stora framöver?
Nej, men jag ser fram emot offentlighetsprincipen. Det kommer bli jättebra för skolsystemet. Jag hoppas nu att så fort efter valet att man avskaffar köerna och tar bort etableringsrätten för friskolor. Det är väl min förhoppning att det blir nästa steg.
Pontus, vad ser du ligger i korten?
Ja, men jag stannar kvar i det jag var, att alltså, den här typen av fråga att alla elever på olika sätt ändå ska lyckas. Jag sitter ju själv just nu i gymnasieutredningen, och då, det var en utredning för oss som hette Fler vägar till yrkeslivet, som på ett sätt handlar om hur fler ska kunna genomgå någon typ av gymnasieutbildning som leder till något vettigt och bra. Och på ett sätt kan man ju säga att vi är i vissa delar en fortsättning på den utredningen också. Och jag var inne på det här med stödundervisning för barn tidigt, på det som Gustav också var inne i, och att vi kan fortsätta att stärka kapaciteten runt detta och det man brukar kalla för det kompensatoriska uppdraget. Det tror jag är jätteviktigt här.
Gustav, då slutligen, hur lyder din avslutande framtidsspaning?
Ja, men jag hoppas på en fortsatt reformkraft, framförallt väl implementering, men att den också paras med varsamhet med saker som faktiskt är ganska bra i svensk skola. Vi ska inte slå sönder ett system som faktiskt fungerar ganska väl. Jag tycker nog att vi ska komma ihåg att svensk skola, precis som Pontus var på, har gått igenom reformer. Jag tror att här är sjunde läroplanen sedan 1960. Men de sista 25 åren har gått i en riktning som är mer evidensgrundad, som går åt rätt håll och som också och hittills har gett ganska goda kunskapsresultat. Resultaten är på väg upp. Nu kommer en ny PISA-mätning en vecka före valet. Vi får väl se hur den ser ut. Det kommer bli en rolig sak att ta del av. Sen tror inte jag att det påverkar valrörelsen i sig. Men jag tror framförallt att man ska vara varsamma med den trend som vi har som är bra, och också värna valfrihet, konkurrens, kvalitet och framförallt hitta de elever som behöver extra stöd och ge det tidigt.
Stort tack för det, och stort tack Gustav Blixt från Svenskt Näringsliv för att du var med idag. Tack Linnea Lindqvist för att du var med idag också. Och tack Pontus Bäckström för att du var med också. Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som vanligt Lisa Irenius. Jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.